In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden går in på den sista skälvande veckan utav vinterfönstret 2018. Patrik Bränning, du sitter med mig här som vanligt. Patrik Syket, ja. Det drar ihop sig.
Ja, det kan man lugnt säga. Och det finns mycket roligt kvar.
Ja, verkligen. I vad som ju måste vara det händelserikaste januarifönstret som jag kan komma ihåg i alla fall.
Ja, sen Fernando Torres flög helikopter kanske.
Ja, alltså Torres, Carroll, Suarez.
Det är svårslaget.
Det var ju en bra deadline day.
Ja, det kan man säga. Och det får väl ändå sammanfattat ganska. Det satte väl stämpeln på det januarifönstret ändå.
Jo, men vi har ändå sett liksom det, Coutinho, Alexis Sanchez.
Ja, absolut, alltså, herregud.
Jag undrar ifall inte det här ändå. Jag minns ju inte så mycket annat från just det vinterfönstret. Ska ju.
Nej, det var det man tog med sig, kan man
säga.
Ja,
men jag undrar för det tror inte hände sig jättemycket annat.
Nej. Gud, vad länge vi gjort det här nu, påminns man om när det håller på så här.
Ja, verkligen. Aubameyang till Arsenal ser ut att bli nästa stora dynamitvärvning.
Ja, allt pekar väl på det. Det var väl Kicker som var först igår kväll. Sen har vi sett nu hur BBC och den här lokaltidningen i Rorområdet, Rornachringen, gissar jag bara att uttala, så jag har ingen aning om det.
Vi tar den.
De har bra koll på Borussia Dortmund i alla fall. Båda de har ju bekräftat, om vi ska kalla det för det, den här nyheten, och sagt att allt är klart mellan Dortmund och Arsenal. Allt är klart mellan Aubameyang och Arsenal. Det enda som återstår nu är för Dortmund att få in en ersättare. Och det har ju pratats om Olivier Giroud. BBC skriver att det är fortfarande aktuellt. Däremot så påstår då den här Rortidningen att det är avskrivet. Och där får vi väl tro på Rortidningen, för de har väl bättre ingångar i Dortmund. Och att Giroud eventuellt ska till Chelsea istället. Det lär väl kanske återkomma till.
Ja.
Och den de istället tittar på nu är Anthony Modest, gamla Köln-anfallaren som var anfallaren. Som var väldigt eftertraktad när han sprang till Kina för inte så länge sedan. Så att vi får väl se om de får hem
istället
honom.
Istället för Aubameyang den gången, va?
Ja, så var det, va? Mm. Så att han får väl ersätta Aubameyang också. Det känns som han borde, nu har han väl fått sina pengar. Han har gjort sin Carlos Tevez-resa, den här korta lilla sessionen i Kina. Ja. Fyllt kassa i kistan och nu kan ta en sportslutmaning igen. Mm. I så fall löser det sig för alla. Men vi vet ju att såna här grejer tar ju lite tid och
tiden börjar bli knapp.
Tiden börjar bli knapp. Det är många dokument som ska fyllas i. Det är många TMS-knappar i FIFA-system som ska tryckas på. Så att, det kan bli lite spännande framåt deadline day trots allt.
Just det. Och det pratas om en prislapp på 63 miljoner euro.
Ja,
eller 57 miljoner pund eller något sånt där.
Ja, de håller på, ja, någonstans 600-650 miljoner kronor är väl. Mm. Där är det också lite olika uppgifter från Tyskland och England. Konstigt nog så var det högre summor i England, vilket var konstigt eftersom de är den köpande sidan. Det brukar vara precis tvärtom, att man vill jobba ner sin siffra om man köper, jobba upp den om man säljer. Men nu var det rakt motsatt. Samtidigt så vet vi att Dortmund lär väl redovisa den där siffran, och då har de väl ingen större intresse av att ljuga heller. Så att.
Nej, det kommer de att göra. Och det känns ju som att alltså att Aubameyang vill gå.
Du har noterat det.
Det är ju ingen snack, han har ju velat lämna det länge.
Han har slutat gå på lagmöten helt och fullkomligt. Han verkar inte vara så intresserad av taktiska instruktioner överhuvudtaget, och har väl mer eller mindre svikit hela sin spelartrupp. Så att, han vill bli bort. Kan man väl ändå
dök inte upp på det förhöret angående sprängattentatet mot bussen eller idag, tror jag. Han har sjukanmält sig.
Det här blir så intressant, för man pratar om alltså man vet ju att nu får Arsenal-supportrarna väl ledsna att det är de jag kommer klampa på just nu. Det här gäller mer eller mindre alla supportrar till alla klubbar. Men det är spännande det här att man skriker efter liksom trohet och liksom att spelaren ska känna något för klubben, och så fort en spelare lämnar. Men även där man däremot värvar en spelare då som mer eller mindre pissar på sin fotbollsklubb nu och på hela sitt yrke och på liksom överger all professionalism, då är det ändå så här, fan kul, Aubameyang kommer, fan det blir bra.
Ja, verkligen.
Då är det inte värt så mycket. Så att, men det gäller som sagt
alla supportrar. Det blev en oerhörd kontrast just alltså den här vintern med Liverpool och Coutinho, Van Dijk.
Ja.
Som ju var en identiska situationer i stort sett. Man har verkligen gjort allt för att bråka sig bort och liksom pissat på sina klubbar. Och Van Dijk, där är det ju bara rimligt att han vill till Liverpool.
Absolut.
Istället för Southampton. Det är ju... men Coutinho, honom ska vi hata.
Han är svikare. Ja, nej, precis. Nej, det...
Men det är känslor som styr.
Så är det.
Jag vet att det går runt en nyhetschef här på sporten och gnisslar tänder över nästa rykte som då är Giroud ut från Arsenal.
Ja, vi hade ett morgonmöte här. Vi har även en redaktör här som håller på Arsenal som också var bedrövad över att förlora profilen Giroud, som det ändå är, om han nu försvinner. Eller han ska ju bort, det gör ju han. Han bråkar ju inte, men han har ju förkunnat att han också vill hitta en ny klubb för att få speltid, för att kunna vara med i VM såklart.
Och ja, det kan man ju precis förstå. Ja, verkligen. Och det nu... Visst att Alexis Sanchez har försvunnit, men nu har man Lacazette och Aubameyang in i truppen. Han blir trea på den anfallspositionen. Visserligen då fortfarande som en plan B, alltså att han erbjuder någonting som de andra inte gör, men han förstår ju också att han måste ju vara startanfallare och i alla fall vara i diskussionen kring att starta matcher i ett bra lag om man ska kunna åka till VM med Frankrike.
Ja, så är det. Och han är lite kylig och rätt smart tycker jag. För att han nobbar Everton i somras. Mm. Och alltså, det handlar inte bara om speltid. Du måste ju prestera när du spelar. Och ska du prestera som anfallare så bör du vara ett bra och fungerande lag. Mm. Alltså, vi har ju sett vad en Edin Dzeko gjorde när han fick förtroendet jämfört med när han inte hade förtroendet. Och så där. Så rätt utskällda spelare kan bli väldigt bra också. Fast han också var en bra klubb tidigare. Så att han har ju väntat, och det påstås ju också som sagt nu att han har sagt nej till Dortmund. Att han inte tyckte att det var en tillräckligt attraktiv klubb. Och kommer han till Chelsea så får ju han som han vill, om han nu får mer speltid där.
Ja, om han nu får det, för där finns ju en Morata.
Precis, så att man vet inte riktigt hur han tänker där. Men då går han ju från
en bänk till en annan.
Ja, den situationen han hade i Arsenal under hösten får han i Chelsea nu, samtidigt som den kanske är bättre än den situation han skulle få i Arsenal nu till våren. Så att på så sätt är det ju, ja.
Han valde ju ändå den situationen i Arsenal i somras
framför att gå till Everton. Fast han försökte hitta något annat i somras, men fick inget tillräckligt bra erbjudande tyckte han. Så att, ja. Sen är det ju också intressant hela maktpyramiden, näringskedjan där. Om Arsenal förstärker Chelsea ett vinterfönster, och liksom vad kommer den, de kan knappast låna ut Olivier Giroud till en så direkt konkurrent som Chelsea. Det känns ju otänkbart. Ska de sälja Giroud då bör de ju få rätt bra betalt för honom, kan man ju tycka, eftersom de ska sälja till Chelsea mitt under brinnande säsong.
Ja, prislappen som har kommunicerats utav Sky bland annat ska ju ligga på 30 miljoner pund för Giroud.
Ja.
Vilket låter väldigt lite.
Väldigt lite, alltså, för visst, affär mellan två sådana direkta konkurrenter.
Ja, men absolut. Alltså, en sak om det hade varit 30 miljoner pund till Dortmund.
Ja.
Visst, Dortmund hade kanske kunnat betala mer, men kan egentligen inte betala mer för...
Nej, och han är väl inte värd mer i en sån övergång.
Nej.
Till en annan liga liksom.
Nej. Nej, men det är... och framförallt för Chelsea som så uppenbart letar efter en lång nickstark forward. Det är ju, alltså, vi kommer säkert prata lite grann mer om det längre fram här. Conte inte verkar alls inkopplad på hur de gör sina affärer, men någonstans verkar det ju som att han i alla fall har fått lämna ett taktiskt önskemål om vad som ska in, därför att man har ju scoutat exakt samma spelartyp nu under hela det här fönstret. Det började med Andy Carroll och sen Petey Crouch, även om jag tror att det var en
slamkrypare.
Ja, verkligen. Ja. Nej, men Edin Dzeko och sen Giroud.
Ja. Nej, men någon har ju bestämt att de ska ha en nickstark anfallare. Sen är frågan om det är Antonio Conte. Det känns ju lite oklart. Ska vi ta oss dit med en gång kanske?
Ja, vi kan väl göra det då.
Ja, han kommunicerade ju nu senast efter gårdagens FA Cup-match när Batshuayi gjorde båda målen att han vet inte om det kommer någon ny anfallare. Han vet inte om han behöver en ny anfallare. Just nu så har han den här spelaren och han är beredd att jobba med den här spelaren. Och om det är hela sanningen vet man ju inte. Om det inte är hela sanningen så spelar han ju ganska högt spel mot en klubbledning. Då är det ganska självklart att han ska bort därifrån, om han nu säljer ut dem på det sättet och vägrar ta ansvar för liksom de spelaraffärer som görs. Är det hela sanningen att han inte överhuvudtaget är inkopplad, då tyder det också på att han ska bort, eftersom han då inte liksom är med på tydligare sätt i Chelseas långsiktiga arbete. Och då finns ju det här, han är ju inte manager, han är ju tränare eller head coach, men vem är sportchef? Det vet vi inte riktigt. Och utan en sportchef, vem är det som styr den här skutan? Vem är det som lägger upp den långsiktiga strategin? Vem är det som bestämt att de ska ha en nickstark anfallare? Är det nästa tränare som redan har sagt att den pusselbiten ska in, och vem är det i så fall?
Ja, och alltså, så kan det mycket väl vara.
Ja, det skulle absolut kunna vara så. Att, och, ja, verkligen så. Men då undrar man vem den tränaren är som är så otroligt kåt på en nickstark anfallare att han kan tänka sig allt från Andy Carroll till Edin Dzeko och Olivier Giroud. Så att, jättekonstigt alltihop. Det går verkligen inte att förstå det där.
Nej, och vad ska man lägga det pusslet då? Vad har vi för tränare som gillar den typen. Då hade ens först, den första tanken hade nästan varit José Mourinho.
Ja, och han lär ju inte vara
aktuell. Han ju inte vara aktuell.
Han har precis förlängt sitt kontrakt också.
Flytt tillbaka till Chelsea. Det känns som att han har gjort sitt där nu.
Ja, Simeone känns inte som den tränaren som sätter upp den typen av... Han känns mer som en kille som formerar laget efter vad han har på ett annat sätt än att bestämma sig för att det ska stå en tvåmeters pjäs längst fram.
Ja, det har ju pratat om Allegri också, men jag tycker inte att det finns... Alltså ut efter den liksom spelarprofilen så tycker jag inte man kan pinpointa honom. Så då, det är svårt att se faktiskt.
Väldigt, väldigt knepigt, konstigt.
Men inte ska dit igen.
Absolut. Men får de Giroud kan man säga, man tar ju hellre Giroud än Andy Carroll. Jag skulle nog också hellre ta Giroud i ett vinterfönster än Edin Dzeko från Italien, trots att Dzeko kanske...
Skulle du verkligen det?
Ja, men jag skulle nog det, för att Giroud vet man, den hungern han kommer ha nu under våren, och han kan ligan, Dzeko kan också Premier League hyfsat, men Olivier Giroud är verkligen igång i Premier League, han har presterat under hösten, han liksom, det blir ingen stor omställning för honom, han går verkligen att peta in direkt, så att jag vet fan om jag ändå skulle ta Giroud då. Jag gillar Giroud.
Du gillar Giroud, ja. Ja, jag gillar ju Dzeko, jag tycker han funkar så oerhört bra i Roma, och det är lite det man känner att risken finns ju att det absolut inte skulle funka lika bra.
Ja, men lite så. Giroud känns ju väldigt liksom anpassningsbar på det sättet. För man vet verkligen vad han gör på ett annat sätt. Sen vill man ju kunna använda den här videon andra handen genom håret också. Bara den är ju värd några 100 miljoner. Så
exakt.
Den ska med.
Så kan han skorpionsparka in i mål.
Han kan allt, kan han. Ja. Han är lite, det är lite Bentley feeling.
Om vi då fortsätter på... liksom den dynamiska ringarna på vattnet, tydligen så rör vi oss ner till Roma då, som då har valt att behålla Dzeko, men vi har varit inne på att Roma är i behov av pengar, att de ändå tittar på och försöka avyttra en del spelare. Då kom det rapporter i helgen om att man nekade ett bud från Liverpool på målvakten Alisson, och ska uppges ha satt en prislapp på 44 miljoner euro.
Ja, det blir intressant att se vad de gör, för de har ju fortfarande Ederson där, Palmieri, som ska han ska ju fortfarande vara aktuell för Chelsea, om man ska tro rapporterna, så att de har ju fått förhandla om den där affären och...
Men det kan inte vara så mycket pengar.
Nej, det behöver inte vara det, så de behöver väl sälja någon mer då, eftersom de ändå var beredda att sälja Dzeko från början.
Det är ju Alisson, det är Nainggolan, ja. Strootman har det också pratat om. Strootman, ja. Tror jag inte alls de vill sälja. Jag tror att de kan tänka sig att sälja Nainggolan till typ i Kina eller så, då skulle de få väldigt, väldigt bra betalt. Jag tror att de har svårt att få jättebra betalt för Nainggolan från en europeisk klubb faktiskt.
Ja, samtidigt känns det som, eftersom de ändå var beredda att släppa Dzeko, så känns det som de är beredda att släppa vad som helst liksom.
Ja,
så att de kan nog tänka sig att släppa en målvakt också, om det skulle vara så.
Det har ju också läckt lite grann då att Dzekos agent har fått en del kritik internt ifrån Roma. Han har inte skött den här förhandlingen med Chelsea. Jag har inte känt som att Dzeko har varit sådär jättesugen på flytten till Chelsea heller.
Nej, så är det ju. Det kan man ju förstå också. Alltså, tillbaka till en osäkerhet i Premier League, där han kanske inte har de bästa minnena från liksom ett Roma där det går väldigt, väldigt bra just nu. Där han är verkligen en hyllad stor spelare. Så att jag skulle nog gärna stanna i Roma också. Sen kan det ju bli att liksom, han känner att han gör allt från Roma, och ändå är klubben ute och liksom jobbar på att sälja honom. Man vet inte hur det landar och som spelare heller. Det kan inte alltid, tas inte alltid emot så väl.
Nej. Och det är intressant det där, för att nu har vi ett antal rykten som är ganska färska nu, som allihop mer handlar om vad spelaren vill än vad klubbarna vill. Mm. Där klubbar kanske är överens och sådär, men spelarna inte. Vi kan ju börja med i Monaco, där Fabinho helt, ja, Sonica sa att jag är nog färdig i Monaco nu. Och Monaco har ju inte velat sälja honom. Han, precis som många andra då, efter att ha jagats under sommaren men tvingats kvar. Mm. Han var ju först väldigt nära Manchester United, och sen var han ännu närmare PSG mot slutet av fönstret, men blev kvar i Monaco. Han ska då ha varit ganska besviken över detta under säsongen och vill nu lämna. Frågan är vart han ska. Det är mest att han själv vill gå, som man kunde läsa ut av den där intervjun.
Han är ju, att han inte har en agent som är ute och fäktar, utan att han tar den där striden själv, det är lite anmärkningsvärt. Det är ju annars det brukliga sättet. Du skickar ut din agent i medierna, och sen så slipper du själv böterna, och så är klubben bara på agenten, och så går du upp till ordförande och säger, men jag har ingen aning vad han sysslar med. Den har man ju sett några gånger, så att det är lite anmärkningsvärt att han är så orutinerad att han gör det själv. Men...
Är det fortfarande PSG, tror du, som lockar honom?
Jag vet inte. Det känns som hela Monaco, där går man ju och väntar lite på vad riktningen ska vara. Vi kommer att återkomma till att de, deras senaste talangvärvning, men de redan har som ändå etablerat sig och som visat på högsta nivån att de håller där, de kommer ju vilja bort därifrån. Så är det ju, kommer ju aldrig bli Frankrikes första klubb så länge PSG pungar in de pengar de gör, och Monaco har sin frånskilje gödselmiljonär liksom. Miljardär är han väl i alla fall, ja, minst sagt.
Jo, verkligen.
Så att det, men det är ju samma med Lemar och alla de här. Man väntar ju på att de ska försvinna, och de kommer ju tvingas sälja av dem där. Så vi får väl se vilka som hugger i sommar.
Ja, alltså det är också där, är intressant med FFP. Du har ju 3 år på dig att balansera böckerna. Det är klart, du kan ju ha en Neymar i en eller två säsonger och sälja honom och få tillbaka samma pengar. Du har haft den spelaren ett par år och du har kommit undan FFP.
Ja, samtidigt så är det jävla bra hyra för Neymar och köra den typen av affärer, och jag vet inte riktigt om det...
Nej, men alltså, pengar inte är något problem, utan regeln bara är det problem.
Ja, absolut, men du förlorar ändå Neymar, sen så ska han ersättas. Då får du liksom, det kommer ju kosta rätt mycket att ersätta honom. Då får du se till att balansera böckerna mot den summan. Eller ska du ligga lågt då ett par säsonger liksom, och vänta ut det där igen? Så att jag vet inte riktigt om det är en hållbar strategi. Nej. Jag gillar att du försöker tänja på reglerna.
Nej,
det
var bara något som dök upp i huvudet.
Ja, jag tror tyvärr de har ännu skarpare strategier än vad du och jag är.
Rent dynamiskt då, så stannar vi väl på Monaco-spåret och planera för framtiden och investera. Nämligen supertalangen Pietro Pellegri väljer att lämna Genoa. Och nu pratar vi verkligen supertalang. Han är 16.
Han är 16 år. Han är nästan 2 meter lång. Så man tänkte ju ett tag där att det är liksom, det är klart att han är lika bra som sina, eller bättre än sina jämnåriga människor, eftersom han är så mycket bättre fysiskt än dem. Han är väldigt välutvecklad. Har Zlatan som idol, som av en händelse.
Har inte gjort så att spela speciellt mycket seniorfotboll.
Nej, han har gjort 9 matcher och sånt där, va?
Jag tror det, enligt någon statistik jag kunde googla fram. Jag har aldrig sett honom spela själv, men han gjorde tydligen mål i Tottis avskedsmatch.
Det första mål efter 3 minuter där, kommer igenom i djupled och var rätt stark mot sin försvarare och avsluta. Snyggt. Serie A:s yngsta debutant genom alla tider också. Den första att göra 2 mål i en match, inte den första att göra 1 mål i en match. Det var han nummer 3 på listan, tror jag.
All right.
Men super talang. Han är redan 2015 så ville Manchester United bjuda in honom. De fick nej. Roma har en gång erbjudit Marco Borriello i utbyte mot honom, säger en del.
Borriello, han har varit sån make-weight i så många sammanhang.
Men det är ändå snygg att bli utbytt mot en 15-åring då, eller vad han var, vid det laget. Vi vet också att Inter var förra sommaren överens om att köpa honom från Genoa för 690 miljoner. Det var otroliga pengar och en annan talang då. Men sen så styrde de kinesiska myndigheterna om sina regler kring det här med fotbollsinvesteringar och annat. Det gällde även utlandet då för den här Suning Group. Så att de blev lite nojiga då och tackade nej till det där. Milan har försökt fått nej, Juventus har försökt fått nej. Och det får bero delvis på att hans farsa Marco då är liksom en enorm Genoa-supporter och har sagt att hans största dröm är att få se sin son spela en match för Genoa på hemmaplan. Det liksom, det har varit, då kan han dö som en lycklig man.
Det har gjort.
Det har han gjort nu. Så nu kan han ju lämna. Och då drar han till Monaco för 245 miljoner kronor.
För en 16-åring med 9 A-lagsmatcher i...
Ja. Och det är ju helt, helt sinnessjukt det är. Samtidigt som jag tror, jag ska skriva om det här, vi håller på med det just nu. Vi hoppas publicera det idag eller imorgon.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tror att det liksom, det här, jag tror inte att det är ett undantag, utan jag tror snarare liksom symptomatiskt för tiden och vad fotbollen är på väg. För vi såg redan förra sommaren hur Real Madrid köpte den här Vinicius Junior, brassen, för nästan en halv miljard kronor. Och han var 17 år vid tillfället, kommer inte få flytta till Spanien förrän när han fyller 18 den här sommaren. Och ändå betalar de så mycket pengar för en spelare de inte kommer kunna använda så. Man vet inte Monaco när de kommer kunna kasta in Pellegrini liksom, och bli ordinarie A-lagsman. Det vet ingen heller. Men vi har ju sett hur Manchester City, Ferran Soriano, varit ute och sagt att ja, men vi får styra om verksamheten nu. För det går inte, man kan inte satsa på stjärnköp längre, utan nu handlar det om att utveckla egna spelare och köpa talanger tidigt. Bayern München har sagt samma sak den här hösten. De förstärkte sin ungdomsscoutningorganisation. De köpte en 16-åring för Werder Bremen, och de har sagt att nu ska vi också satsa på egna talanger, några få stjärnköp och mycket fler inköpta talanger. Och Monaco vet vi hur de gjorde med Anthony Martial först, som gick från 50 miljoner, köpte de honom för, gick för 500 miljoner sen. debatteras fortfarande vad den prislappen landar på, ja. Men vi kan väl säga att det var någonting sånt. Det var i alla fall en väldigt, väldigt bra vinst. Samma sak med Kylian Mbappé som vi fick direkt från Claire Fontaine. Såldes till PSG för 1,5 miljard. Killar som gjort några säsonger var i A-laget i Monaco liksom. Mm.
Kommer göra samma sak med Thomas Lemar och Fabinho.
Exakt, och nu förhoppas de göra samma sak med Pellegrini då. Men det blir ju det här att det handlar ju om att ta spelarna innan de blir stjärnor nu, för sen blir de för dyra. Och det blir ju en väldigt konstig fotboll, för nu kommer Monaco att köpa Pellegrini för 250 miljoner kronor. Och det gör ju samtidigt att om han skulle bli tillräckligt bra om ett par säsonger, nästa prislapp kommer ju vara så sinnessjuk hög med tanke på hur mycket de redan investerat i honom. Alltså prislappen på Martial tiodubblade, ska de tiodubbla prislappen på Legre så kommer det bli 2,5 miljard om de nu får som de vill. Och då finns det ju 2-3 klubbar som kommer råd att köpa honom. Så det kommer ju bli sån otrolig investeringshets i de här unga spelarna. Det kommer ju pressa upp priserna på dem och det kommer pressa ner åldrarna på dem. Och inom EU får du flytta om du är under 18 år. Men man undrar ju om en 16-åring får gå nu. Sen det är ju, jag tror att FIFAs regler är fast om du är över 15 då får du flytta. Men det här kommer ju liksom bli mer och mer och det kommer mutas agenter och föräldrar tror jag nere i yngre tonåren som inte kommer kunna bevisa. Så det kommer bli en jävla hets och ren barnhandel här som ju känns... Ja, det är inte så att det känns så jävla lustigt egentligen. Och också, det pratade vi ganska mycket om när Anthony Martial-övergången där. Jag tyckte att den var rätt ansvarslös eftersom de värvade en så ung spelare. Det var också på transfers sista dag när klubben hade börjat väldigt uselt i Premier League. Och då kommer han in med de förväntningarna. Det tycker inte jag var riktigt schysst mot en så ung spelare. Nu köpa en 16-åring för 250 miljoner kronor eller en 17-åring för 450 miljoner kronor. Alltså de förväntningarna som kommer på den killen, han vet ju att ja, men jag förväntas ju betala tillbaka det här till klubben en vacker dag. Det är ju den pressen han har på sig. Mm. Och liksom, vill man att en 16-årig grabb ska behöva uppleva det? Man vill ju ha den här farsan Marcos dröm liksom, men sonen ska lira på hemmaplan i Genovas färger och det ska, liksom, det ska vara det som ska vara drivkraften. Inte det här pengahetsen när de bara ska bli liksom värdefulla produkter. Det är obehagligt.
Det är det. Men här sitter vi.
Här sitter vi och kör vidare.
med den moderna fotbollen.
Men vi pratar om det.
Ja, det är viktigt att problematisera det. Alla de här delarna kring det. Därför att vi kommer fortsätta älska fotbollen. Vi kommer fortsätta följa det här. Och vi kommer fortsätta vara konsumenterna som i slutändan betalar för allt det här. Så det är viktigt att vi också är de som problematiserar det. För fotbollen kommer själv inte göra det.
Nej.
De kommer inte själv.
Och den med störst makt kommer ju fortfarande vara konsumenten som ställer krav. För där har du någonting att förlora än de som bara lämnar och går som du vet att du inte får tillbaka. Så att det är bättre att vara kvar och ställa krav än att lämna och börja ägna sig åt tvärflöjt eller något annat. Ingen ont om tvärflöjt.
Jo.
Ja, okej.
Tramsigt instrument. Nu får jag
flöjt Sverige på mig.
Den finns faktiskt. Det var jätteroligt. Nu blir det ett väldigt kraftigt stick på det här. Blockflöjtslobbyn. Det var någon, minns inte vem det var, som hade raljerat över blockflöjtsspelande eller gjort jämförelsen bara tror jag, med att typ skaffa ett riktigt jobb, skaffa ett riktigt instrument ungefär.
Ja.
Någon krönikör här på Aftonbladet var på de typ 5-6 heltidsanställda som det tydligen finns då, blockflöjtisterna liksom, eller heltidsanställda, men de som är professionella blockflöjtister i Sverige var vansinniga för att det hade stått skrivits i riksmedia om att det här inte var ett riktigt instrument, för det är det minsann verkligen. Så att man ska passa sig för om man letar upp flöjtister.
Vi vet när vi får häst Sverige efter oss vad sånt där kan innebära. Så att.
Ja, det vet vi sannoliken. Genoa tappade en supertalang. Värvar tillbaka en svensk.
Ja!
Det var en svag segway, men Genoa var det i alla fall.
Ja, värva tillbaka är väl också en överdrift när han var utlånad. Men...
Ja, värva, plockar tillbaka.
Ja. Ja. Oskar Hiljemark var väl på läktaren i helgen och såg City Genoa som det fortfarande är. Och han har ju varit utlånad på Panathinaikos som har så stora ekonomiska problem som stäms av Niklas Hult. Så att det är väl inte jättekonstigt att det där lånet kanske bryts.
Ja. Kanske kan han få lite speltid i Serie A.
Ja, förhoppningsvis. Men han var ju verkligen på gång förut. Han var ju en av de svenska som faktiskt etablerade sig i Serie A och även var på vägen i landslaget och sådär. Sen gick det som det brukar gå i Genoa att saker kan hända utan anledning eller av en anledning. Saker kan hända väldigt snabbt där. Det är inte den klubben som bygger ikoner av sina spelare riktigt, utan det flyttas runt och kastas om. Så att, vi får väl se. Det är därför man vill att så få svenska som möjligt ska flytta till Serie A också. Inte bara göra en Linus Alenius och hette han Ingelsten, Kalmar-talangen, som sprang dit och tyckte att vad fan, jag har gjort ett halvår i Allsvenskan, klart jag kan slå igenom i Serie A. Gick väl Todinese som sista klubben man ska välja. Ja, det gick som det gick.
Det gick som det gick. Så är det verkligen. Vi var inne på det här med vad spelare vill och inte vill. Atletico Madrid sägs vilja sälja Gaitán, och att Swansea ska vara överens med Atletico Madrid. I alla fall, de ser ut att kunna hitta en överenskommelse. Men Gaitán själv ska ha stoppat den här affären och sagt att app, jag ska fan inte till Swansea. Det har han ju all rätt att göra. Det är någonstans... Någonstans här tycker jag det är viktigt att spelarna faktiskt i första hand kan säga nej till någonting de inte vill. Det känns som en grundförutsättning.
Ja, det kan de ju också fortfarande, även fast situationen kan bli ganska komplicerad om du säger nej för många gånger och din klubb inte vill ha dig kvar.
Absolut.
Men ja, nej, men den där respekten mellan arbetsgivare och arbetstagare, den har väl urvattnats med tiden, kan man väl lugnt säga. Det finns väl gott om exempel på det. Vilket ju är lite ledsamt.
Lite problematiskt i sig.
Ja, det också.
Och jämfört då, vi har en annan situation. Det är De Lofeo i Barcelona. Barcelona vill egentligen bara bli av med honom.
Ja.
Och nu verkar Watford ha fått upp ögonen för honom. Men han verkar inte speciellt sugen på Watford. Han vill ju till Inter. Eller också pratats om Napoli för hans del.
Ja,
jag kan ju tänka mig att Watford kan betala mer till,
ja,
till
varför Barca. Skulle han inte till Watford? Jag vet inte om man ska avskriva det så omedelbart heller. Han har gjort en bra session i Premier League tidigare. Eller började på en bra session.
Om man ska tro Guillem Belage.
Ja, vilket man väl inte ska göra alltid.
Inte alltid, nej. Däremot så tror jag, det känns som att han har hyfsade ingångar i just Barcelona faktiskt.
Ja, det är lite tveksam där också.
Ja, vi får brasklappa lite för det. Men i alla fall så verkar det som att för Barcelonas del så kan de tänka sig utlåning, försäljning.
Ja, alltså han fick ju sin en osannolik chans i Barcelona när Neymar såldes och Dembélé gick sönder sen. Det fanns ju verkligen en öppning om man skulle lyckas ta chansen.
Såg ju lovande
ut
i början där, kändes det som. Ja. Sen blev det inget bra alls.
Nej, och det var väl mer en dröm än en verklighet att han skulle bli en liksom etablerad Barcelona-spelare. De hoppades ju länge på det. Den här La Masia propagandan ska ju kunna fortsätta, men det gjorde det inte.
Nej. Vi får se vad som händer där med Napoli, som sagt. Jag förstår också. Jag hade också velat spela för Sarri. Det verkar roligt.
Ja, absolut.
Baba Rahman trodde man ju en del på när han kom till Chelsea för ett par säsonger sedan.
Det här var det var länge som jag hörde det namnet, känner.
Ja, eller hur?
Ja.
Han kom ju ändå med hopp om speltid. Ja. De flesta trodde nog att han skulle få spela en del. Nu är man mest förvånad över att han ens tillhör Chelsea fortfarande. Har varit utlånad till Schalke och nu verkar det som att Schalke vill göra den här dealen permanent. Ja, jag vet inte hur mycket vi ska säga om det, men
det är väl också en del av Chelseas liksom, även många Premier League-klubbars strategi det här att alltså, han fick ju spel till Chelsea först. Han värvades ju som en A-lagsspelare. Men de har inget problem med att låna ut spelare för att liksom få någon marknadsvärde på dem och sen sälja av dem för att få tillbaka så mycket pengar som möjligt. Det ingår ju någonstans i verksamheten nu för tiden.
Andra hållet, om vi tittar på länder från Tyskland till England, så har det kommit lite röster som viskar om att Arturo Vidal kan vara på väg till Manchester United. Det ryktas här om att Bayern München liksom ser sin chans nu att casha in lite pengar på Vidal för att de inte får någonting. För hans marknadsvärde ändå är hyfsat och han har liksom lite tid kvar på kontraktet.
Ja, det var väl rätt trovärdiga källor på det från början, tror jag. Och det pratades väl om i sommar då att de förklarat att han kan vara till salu.
Med tanke på att Goretzka kommer in i sommar på den positionen.
Ja, det är väl också, det kan ju vara schysst mot Vidal också om man känner att nej, men det går äska, vi ska satsa på att du får vara kvar, men om du hittar ett nytt erbjudande som vi också kan acceptera så är vi beredda att sälja det. Det känns ju snarare som någonting snällt än någonting negativt egentligen för honom.
Ja, och varför inte Manchester United? Jag tror att det är en spelare som Mourinho gillar.
Ja, det lär det vara. Det är väl det kynnet Mourinho uppskattar, så att, ja, varför inte.
Han ska väl värva alla chilenare nu.
Alla chilenare och sen de här defensiva mittfältarna har de väl länge tittat på. Men, man önskar ju någonstans att han ska hitta ett centralt mittfält som inte behöver involvera Paul Pogba, för att man vill ju se honom högre upp i planen. Det är ju där han verkligen kan göra skillnad. Han är ju en av, absolut en av världens bästa centrala mittfältare också, men man vill ju ha honom i kreatörsposition.
Man vill att han ska ha den fria rollen.
Ja, exakt. Och det
det finns inte så jättemånga fria roller på ett Mourinho, på en Mourinhos spelplan. Där är det väldigt tydliga instruktioner, framförallt defensivt. Men vi har ju sett Hazard till exempel, och vi har sett andra spelare att den som har den största individuella kvaliteten får ofta ganska mycket frihet offensivt. Och då är det ju istället det som är den offensiva planen. Att du ska ge din bästa spelare den friheten den behöver för att kunna avgöra matcher. Sen ska, inte resten, men sen ska systemet se till att du släpper in så lite mål att det ska räcka. Liksom.
Ja, man såg väl det.
Förenklat kan man väl säga att det är väl mycket hans filosofi.
Men Chelsea igår när liksom... Det var, hela spelplanen och det de gjorde mål på var liksom, men Pedro får bollen först och sen direkt till Hazard så fort som möjligt i alla kontringar. Och sen så gjorde han en gubbe, öppnade upp planen och så blev det ganska enkla mål. Så det är ganska tydligt det där.
Zlatan då?
Ja.
Zlatan är intressant.
Zlatan är intressant igen.
För att nu har det kommit uppgifter då som ESPN ska ha fått om att han är väldigt nära Los Angeles Galaxy.
Ja, och det drogs väldigt snabba slutsatser här, för att det var ju en amerikansk journalist då på ESPN som twittrade om det här och själv drog slutsatsen att nu är det så nära så att jag tror att det här kommer bli klart. Så att han har inte källor på att det kommer bli klart, utan han gör liksom en egen bedömning av liksom hur långt klubbarna då påstår sig enligt hans källor har kommit i förhandlingarna och sådär. Och vi har ju väntat på USA-affären. Det har vi gjort, alltså det är ju den här ska han avsluta på topp, vilket han ju vill, har han ju sagt. Samtidigt kommer han kunna avsluta på topp nu i Manchester United. Om han skulle fälla in åren nu, det är ju ingen som kommer tycka att han avslutar på topp på då sätt. Då ska han ju komma in, spela en avgörande roll och avgöra ligan i så fall. Och kommer han, ser han den möjligheten, jag vet inte. Vad kan han göra i USA? Ja, vad kan han göra i USA? Det är det där filmkontraktet som vi väntar på, att boken ska bli film, och det känns som det finns någon slags planer för det ändå, i alla fall en förhoppning, det tror jag verkligen. Och han är ju desperat behov av att förstärka sitt varumärke nu. Så är det ju. Man ser ju hur det falnat. Man ser att den liksom dragningskraften inte är lika stark. Man upplever det när vi skriver om Zlatan här. Man upplever det hur det pratas om Zlatan internationellt. Jag tycker man upplever det om man tittar på hur hans klädmärke lanseras nu. Vart det börjar säljas nu. Hur den typen av filmerna ser ut. Att det är noll genomslag för de filmerna. Det är liksom ingen som egentligen pratar om dem, det är ingen som diskuterar dem. De har tagits emot ganska kallt och kyligt, så han är ju verkligen behov av att liksom få det här Zlatan ink och explodera en gång till, om inte det ska börja svalna, för det känns verkligen som det svalnar. Man trodde inte att det var möjligt att det skulle gå så fort, men
nej, det har gått väldigt fort. Verkligen.
Väldigt fort. Och Los Angeles Galaxy skulle ju...
Så fort man egentligen insåg att nej, men det här knät är ju inte helt färdigt, och hans kropp är inte... Han är ju inte det här fysiska undantaget som det kommunicerades kring att han skulle vara. Utan fan, han är nog rätt sargad av den här rehabperioden, och den 36-åriga kroppen kommer nog aldrig tillbaks på sin högsta nivå igen. När det blev rätt uppenbart så kändes det som att fotbollsvärlden gick vidare lite grann.
Ja, men lite så, väldigt fort. Och det är ju sorgligt på alla sätt och vis, för att man kan tycka att det förtjänar en annan avslutning och serie. Men så det tycker jag om att han, om han skulle bli människa igen, för jag funderar ganska mycket kring det här, var just efter att han kom med den här kritiken att liksom svenska medier då inte behandlar honom, de hyllar honom inte tillräckligt mycket utan letar alltid efter liksom det negativa. Och han blir väldigt hyllad i början, samtidigt också kritiserad, vet man, för att han skapar ju känslor. Men hans resa var ju fascinerande, för han var så mänsklig liksom. Han var den här killen som kom underifrån, slog igenom i Rosengård, Malmö FF, jag behöver inte dra den liksom, men verkligen liksom kom underifrån, slog sig fram och tog sig till toppen. Men när han väl hamnade på toppen så har han ju förvandlats till någon slags envåldshärskartyp liksom. Han är lejonet, han är liksom oövervinnerlig, och där har ju också människan och det mänskliga försvunnit, och då tycker jag att man har tappat liksom det man gillade med honom på många sätt. För att det är så svårt att känna med en kille som presenterar sig själv som oövervinnerlig. Alltså, varför ska jag heja på honom? Han är ju redan där, han är redan klar. Vad finns det där att känna mig? Varför inte
han behöver inte mitt försvar.
Nej, och jag kan inte identifiera mig i honom liksom, och sådär. Så därför är drömmen nu att han liksom ska bli mänsklig igen. Att han ska ta sig den här lejonpälsen och komma ner på jorden och bli liksom, ja, men han är 36 år, han kommer från en knäskada, han är inte mer än människa, men han har trotsat oddsen förut. Om man då skulle lyckas göra det igen i den liksom formen, i den kläden, istället för att göra det som lejonet, så kommer han ner och göra det som människan. Mm. Och lyckas liksom lyfta en sista gång, det hade jag ju verkligen önskat, för det hade varit ett sånt, det sagoslut man vill ha på karriären. Inte det här liksom lejonet som står på toppen och vägrar inse att det här håller liksom inte riktigt längre.
Nej, det är intressant.
Ja.
Sen är det intressant då också att det är Los Angeles Galaxy och inget annat. Så det har diskuterats en del andra MLS-klubbar genom åren.
Ja.
David Beckham-projektet.
Det ska presenteras nu igen, fick jag läsa senaste dagarna. Jag vet inte om det kommer presenteras nu. Jag har ju väntat på det några år. Det verkar gå rätt trögt där. Men ska det bli film, så är väl Los Angeles Galaxy stället du ska till.
Film ska det bli.
Film ska det bli, det tror man ju också. Om det är tillräckligt hett fortfarande marknadsmässigt, vilket det är. Han hade behövt filmen av marknadsföringsskäl om inte annat nu.
Ja, en sån här Sepp Blatter-film nästan.
Ja, exakt. Sepp Blatter ska förut släppa bok nu.
Ja, jag har sett det.
Ja, han lade ut bokomslaget. Av någon anledning så verkar första upplagan vara på ryska. Han är väldigt täta kontakter med Ryssland. Kräll. Konstigt. Och den ser ut ungefär som ett omslag till ett GTA-spel. Så att jag tycker att det är fascinerande, den gode Sepp.
Ja.
Det var hans andra tweet sedan 2015 också.
Bara en sån sak.
Ja, den första var att han tycker att Roger Federer ska bli kung över Schweiz.
Ja, det kan ju hålla med om.
Ja, ja, absolut. Men Sepp svingar igen, då blir man glad.
Ja. Salman Ghoddos.
Mm.
En konkurrent till oss hade ett avslöjande i veckan.
Ja.
Om att Celta Vigo ska vara hyperintresserade. Och att Östersund faktiskt redan har nobbat ett bud på 50 miljoner. Vilket är mycket pengar för ett Östersund.
Så är det, och för en Salman Ghoddos också, får man ju säga. Sen det var ju lite kul den där artikeln, för att enligt källor och sådär. Sen så uttalar sig agenten i texten då, är starkt kritisk till att klubben har nobbat det här budet. Och så ja, det var en ganska grov placering av agenten där, för att sätta press på klubben och försöka få loss Salman Ghoddos. Det var inte svårt att lägga det pusslet, om man säger. Nej. Så samtidigt som agenten då i artikeln beklagar sig över att agenter ofta har så dåligt rykte i Sverige. Det tycker jag är märkligt. Det är lite kul. Han är ute och försöker liksom spela bort Östersund och det här de har gjort för Salman Ghoddos för att få bort sin spelare. Samtidigt som man ska förstå sig för att han ska ju gå och spela en sån här. På så sätt så gör han ju helt rätt som försöker se till så Salman då kan välja om han ska ta det här Celta Vigo-erbjudandet eller inte. Det är ju trots allt hans jobb. Men då ska han nog inte tycka synd om sig själv för att han får kritik här.
Nej. Men vad tror vi om den här då? Hinner Celta komma med ett tredje bud? Nej. Det pratas om ett lånbud som har kommit tidigare då, som med en utköps klausul eller en köpoption på slutet då. Och sen då ett rent bud som också har nobbats. Tror du de kommer med ett tredje för onsdag?
Det känns lite oklart. Jag tycker det är intressant hur ÖFK agerar också, för att jag vet att innan de blev klara för slutspelet i Europa League, då fanns det ju intresse för Ghoddos minst sagt. Och då var väl signalen att de skulle sälja honom om de inte gick vidare. Och då var det väl någon sån här pengar de hade hoppats på, och då hade de garanterat tagit det. Nu får de iväg. Jag tycker att man kan inte bara sätta Salman Ghoddos där. Oh, är han värd 50 miljoner? Eller är han värd mer? Ja, men han kanske är värd 50 miljoner. Det känns ju som en väldigt bra prislapp på Salman Ghoddos. Men man får ju sätta det i sammanhanget också att Östersund har blivit liksom en sån hipsterfluga i svensk fotboll. Alltså intresset för Östersund är helt sinnessjukt, även bland liksom gemene man. De har ju blivit liksom vårt andra landslag på sätt och vis. De går på idrottsgalor och liksom, alltså de har ju fått sånt enormt brett folkligt genomslag.
Ja.
Det finns ju en trovärdighetsfråga här liksom som är ganska viktig för dem att försvara. Att om liksom sagan om dem ska leva vidare in i de här Arsenal-matcherna, då är det ju viktigt att behålla sina spelare, och de har redan tappat Bachirou. Och det finns ju frågetecken på så sätt, skulle de släppa Ghoddos då också? Alltså då börjar de montera ner det här, och då kommer de ju skada sitt eget rykte på så sätt. Det kanske är viktigare för dem att behålla den hypen, det ryktet in i de här matcherna, ta med den liksom trovärdigheten, och så hoppas att de här pengarna finns kvar i sommar. Det finns ju väldigt, väldigt, det är värdefullt bara det att ha kvar Ghoddos av den anledningen. Så därför tycker jag att man får ju liksom se den större bilden. Man kan inte bara säga, men det är klart att 50 miljoner är ett bud man ska ta för Salman Ghoddos. Det är klart det är så. Men vad händer för klubben Östersund då? Det kanske är viktigare för dem att chansa lite här.
Mm. Det är 2 veckor kvar va? Tills Arsenal styr kosan upp till...
Ja, det är mitt under OS där. De har ju enorma problem. Discovery, de har ju inga programledare på hemmaplan kvar.
De har skickat alla till Sydkorea.
Ja, så det blir intressant.
Ja. Jag vet, Simon Bank satt och kliade sig i huvudet och funderade på om han skulle vara tvungen att flyga till Sydkorea för att vara med i deras Europa League-studio.
Japp. Det hade varit glädje eftersom han tackat nej till att åka på OS i Sydkorea av familjeskäl. Så hade det varit så himla trevligt om han dök upp där.
Ja, så kommer det inte bli. Men, det ska bli spännande för. Undrar om de har börjat tina upp planen där nu då?
Ja,
de har 2 veckor kvar.
Bäst att skiffla den fortlöpande nu, som slipper stå där kvällen innan och be folk komma med sina skifflar och rensa läktarna. Så att, ja. Ja. Nej, men han sa ju det i Kindberg också, att det var ju drömlottning på alla sätt just att få Arsenal just då i Sverige. Det är ju verkligen så.
Det blir ju en otrolig exotifiering som ju ger...
Snyggt ord.
Som ju ger mycket exponering.
Ja, verkligen.
Eftersom all världens fotbollsmedia kommer ju riktas på det här Arsenal-laget som ska upp och frysa vid Nordpolen, ja, liksom. Och det ser vi fram emot.
Ja, och där kan man också, vad händer med samma Goldos prislapp om Östersund skakar Arsenal i alla fall en av matcherna, kanske vinner med 2-1 på hemmaplan, Goldos gör 2 mål, alla ser, alla kommer berätta om det, brittisk media kommer pumpa så mycket med tanke på Potter och allting, och med snön och med klimatet och sagan och resan och kanske han är värd 75 miljoner efter det. Det är inte helt osannolikt.
Precis. Alla de här, han är bra i snö, därför ska han till Vigo där det snöar så ofta. den här är ju också jävla märklig. Vi försöker reda ut det här. Vi har fått en fråga från Edvin Lindholm. Man får liksom leda in oss här. Mix till Manchester City, årets värvning. Det handlar alltså om Mix Diskerud, detta mycket märkliga namn till att börja med.
Ja.
Amerikanen som...
Han har en väldigt kontroversiell farsa också.
Alltså har han det?
Ja.
Det är mer än vad jag känner till.
Det finns lite konstiga saker i fastighetsbranschen där som han varit inblandad i. Kan man gå och googla på?
Okej. Okay. Blåvitt profilen.
Blåvitt profilen.
Mix Diskerud.
Yep.
Som nu spelar för New York City. Och, eller det gör han inte alls förresten. Han ska till Manchester City i någonting som är lite svårt att reda ut, men det är ju politik bakom.
Ja, Mats Gren är väl den som förhoppningsvis har insyn i det här, som IFK Göteborg försöker låna tillbaks Mix Diskerud. Och han säger att det är lättare då att lösa en spelare från Manchester City än det är från New York City FC, och att de då enkelt har skrivit över honom på Manchester City för att liksom, det är väl lättare att strukturera upp låneavtal och annat därifrån än det är med MLS-reglerna. Jag är inte expert på MLS-reglerna på något sätt, men vi vet att det är snårigt med liksom designated players och vem som ägs av ligan, vem som ägs av klubbarna. De ska ju tinga spelare innan de kan värva dem. Tingar en klubb en spelare för dig, kan du inte bjuda över. Alltså, det finns så många lite märkliga regler där som väl inte är skapta för att de ska synka med europeiska fotbollsregler.
Nej.
Jag antar att det är någon slags sån grej som har hänt, för att Mix Diskerud kommer ju aldrig spela fotboll för Manchester City, det förstår ju alla, och det är ju inte så att det finns några andra liksom skäl att ha honom där, utan han kommer förmodligen aldrig sätta sin fot i Manchester, utan han ska väl vidare någon annanstans.
Ja. Men det var ett kul rykte i alla fall.
Välkommen till den moderna fotbollen.
Ja. Ville Edlund skriver: ranka fönstrets på förhand bästa / viktigaste värvningar hittills. Ja, vi har ju några, det är ju de stora.
Man får, ja, det blir ju det. Jag tycker att det som är intressant nu tycker jag är om man tar det som är på gång, så är ju Laporte fortfarande på väg till Manchester City. Mm. Och det är ju intressant för att han lämnar i så fall ett Bilbao som ju bara kan värva baskiska spelare.
Mm.
Så att de gjorde i sin första värvning det här fönstret på 2,5 år. Tappade namnet på den killen, men de köpte faktiskt en spelare. Och de gör inte det så ofta, för att de kan ju bara värva baskiska spelare. Så att praxis är ju...
Det blir svårt.
Ja, praxis är att de då fyller på från sin egen akademi. Men nu har de hittat Inigo Martinez i Real Sociedad, som ju faktiskt är bask och har en utköpsklausul. Så för en gångs skull så kan alltså Atletico Bilbao då sälja en riktigt bra etablerad spelare och ersätta en riktigt bra etablerad spelare. Och det vore ju väldigt välkommet. Och det skulle nog vara kanske den viktigaste affären sett i förutsättningar, om de blir av med Laporte, som också har en utköpsklausul och kan inte stoppa honom, och lyckas ersätta honom med Inigo Martinez, som här om året bara var jagad av Barcelona.
Mm.
Om de lyckas få igenom den affären så skulle jag nästan sätta den högst upp med tanke på förutsättningarna.
Ja. Helt klart. Robin Kenstam skriver om United faktiskt går på Vidal. Skriker inte det kortsiktigt från Mourinho igen? Det har signats delvis ungt, men ser ut att vara en storsatsning på nästa säsong. Och ja, mycket längre än så. Behöver man ju inte tänka heller om man är Manchester United.
Nej,
det är inte så att de, det är inte så att de har ett lag som behöver byggas från grunden.
Nej, behöver de inte.
Och de behöver liksom spetsa till det lite grann. Och
ja, och de har råd också att spetsa till det varje år. Alltså ja, de behöver inte, ja men nu satsar vi på den här generationen och så väntar vi 5 år tills de blir bra och sen så rider vi på dem i 5 år. Utan nej, här handlar det om att nu satsar vi på den här generationen. Oj, nu blir de för gamla. Då lyfter vi in dem här istället. Och nu blir de för gamla, lyfter vi in dem här istället. Och José Mourinho är ju ingen klubbbyggare, för att använda den slitna klyschan direkt. Han nej, är inte där för att bli nya Sir Alex Ferguson. Den gamla som du pratade om förut, det var ju det han hoppades på Chelsea andra stinten. Mm. Och det kändes ju som han blev rätt bränd där och insett att det går inte att göra det. Nej. I dagens fotboll. Det är ju mer eller mindre omöjligt. Så han är där för att behålla sitt jobb varje år. Det är hans jobb. Och då måste han vinna titlar och därför kommer han alltid, så länge han är kvar, satsa kortsiktigt. Det kommer aldrig finnas en långsiktig tanke. Han kommer inte ge Marcus Rashford överdrivet många chanser på bekostnad av Alexis Sanchez om det innebär att Manchester United kommer förlora poäng. Han kommer bara ge Marcus Rashford chanser om det innebär att det går att göra det trots att Manchester United inte förlorar poäng. Mm. För att han är ju i en situation där han inte kan göra något annat. Han kan ju inte luta sig tillbaka och säga att vi har ett 5-årskontrakt som kommer hedras av klubben, utan han vet ju att det handlar om resultat bara.
Ja. Ville på Twitter också vill gärna höra era tankar om West Hams underbara spelarpresentation. Det jag tror att han menar är João Mario, som ju kom på lån från Inter.
Super Mario.
Super Mario, som ju jag alltid har förknippat med Balotelli, ja, tidigare. Ja. Det är mitt enda, men jag har två punkter på min kritiklista mot den här.
Ja.
Min första är att Super Mario ändå är Balotelli.
Ja, João Mario kan inte bli Super Mario, det går inte.
Nej. Och det andra är att det är ett lån.
Ja.
Och jag liksom, alltså, det är en sak om man gör en sån här spelarpresentation, om det är liksom klubbens stor investering, om det har varit massa rykten. Alltså du vet sådär.
Ja.
Man lånar en visserligen en spelare som kommer gå in i startelvan och som är en profilvärmning på det sättet för West Ham. Men det är fortfarande en flopp från Inter som man lånat in.
Ja, och men det blir ju tråkigt det här. Nu låter vi jättenegativa här, för att det var finurligt gjort, absolut.
Men jag tyckte det var jättebra. Ja. Jag gav den 4+.
Men man blir ju trött på presentationerna. Det går ju verkligen inflationer om. När Newcastle också skickar ut någon slags Kennedy-presentation och han är också liksom en jävla truppspelarlån. Liksom. Alltså, det är ju inte stjärnan det var, att det är en jävla budgetspelare. Så att jag håller med. Och nu önskar jag nästan att liksom, om Neymar skulle gå till Real Madrid, jag vill fan inte ens ha en bild med tröjan. Jag vill ha en torrt pressmeddelande, ett A4-ark med liksom de korta raderna där det bara förkunnas att Neymar byter från Paris som har till Real Madrid. Det är allt jag vill ha. Jag vill inte ha några fler videos, det får räcka nu.
Jag har ju också slagit på trumman över att de är alldeles för överskattade, de här videosna. Folk skriker om att det är det bästa de har sett någonsin. Och,
ja, så är det.
Och det är någon som drar på sig en tröja i slow motion. Och
men du kan ju inte såga Alexis Sanchez. Alltså det tycker jag är, det var så konstigt att du.
Det kan väl visst göra. Jag tycker den är bra, den är 3+.
Ja, den är ju 5+ sett i förutsättningar, det är den ju.
Nej.
Men de får in pianot, det blir lite personligt. De skulle jobbat in hundarna bara, då hade jag varit helt nöjd.
Hundarna hade ju krävts för ett plus till. Men
den är snygg. Det är lite gåsutkänsla när man liksom hör vilken låt det är han spelar ändå, när det inte han, ja, men oavsett.
Nej.
Sen är ju de här klassiska slow motion bilderna att ta på sig tröja, men de får man någonstans köpa. Jag tycker ändå att den är rolig
att den är bra,
utan att bli pajig. Den är rolig och fortfarande snygg. Jag tycker att vi peakade där. Jag tycker att de kan lägga ner dem där nu.
Ja, nej, jag kräver mer kreativitet och fantasi om jag ska ge högre betyg. Men det där kan ni lyssna mer på i Premier League-podden där vi
hade
en
sketch för fan.
Va?
Det är ju ingen sketch det ska vara.
Det ska vara.
Nej, det ska liksom vara ärofyllt och liksom motsvara värvningen.
Det var ju West Ham's bättre i sådana fall. Det var den.
Ja, jag ger upp dig alltså.
Den var bättre.
Ja.
Vi hade också den här konversationen om vad som någon sa, nu upprepar jag mig själv från förra veckan i Premier League-podden.
Repetition i kunskapens moder.
Ja, att det var något så här, bara en gissning, skrev han så här. Du tycker inte att Gladiator är en speciellt bra film heller, va? Det var en sylvass spaning, för det tycker jag verkligen inte. En av de mest överskattade filmerna som finns. Ja, det var en bra spaning. Den blev jag lite glad av. För att,
ja, den var bra.
Det stämmer.
Vad är det du saknar i Gladiator?
Ja, rätt mycket.
Du vill ha någon djupare story och...
Jag vill ha någonting, någonting som överraskar mig.
Ja, men så är det. Ja, den är väldigt väntad. Men vilken film är inte liksom... Jag tycker ofta när man landar, nu är väldigt, väldigt många stickspår, men det är ju ofta när man får det här oväntade slutet i en film, något öppet slut eller någonting man inte förväntar sig, då blir man ju besviken. Jag vill ha det här enkla, lyckliga slutet så att jag bara kan gå vidare med mitt liv. Jag vill inte behöva fundera så mycket när jag sett en film, utan det ska vara slut bara.
Nej, men jag har ju problem med det här fåniga. Liksom, what you do in life echoes in eternity.
Alltså, framförallt när Lars Lagerbäck läser upp det sen också.
Ja, men precis. Då blir det bara kräkas liksom.
Ja, och när man, jag tycker också, de kommer ju undan med det ofta för att det är på engelska. Jag undrar ju hur liksom amerikanerna tar emot det egentligen. För när man översätter ordagrant blir det ju otroligt pajigt.
Ja, men är ju pekoral alltså, för fan.
Ja. Nej, men där är jag med. Och det är inte den bästa filmen, trots att det är bland fotbollsspelare. Tillsammans med Nyckeln till frihet är den överlägset populäraste svaret på frågan vilken är din favoritfilm.
Ja, men det är ju det. Och det är precis det jag menar. Alltså, jag tycker inte heller att den är dålig. Nej. Jag tycker den är överskattad.
Ja.
Det är liksom det som är grejen. Jag tycker inte heller att Manchester Uniteds presentation av Alexis Sanchez är dålig. Jag tycker den är jättebra.
Ja.
Men det är ju inte det bästa jag har sett i mitt liv liksom. Presentationsmässigt kanske det är, ja, bland annat, jag tyckte Wayne Rooney var mycket bättre, för de hade ju någonting annat att gå på, alltså att han fan flyttar hem till klubben.
Ja, men man får ju se utifrån förutsättningarna också.
Ja, ibland finns inte förutsättningarna för 5+.
Nej, jag tycker den gav mig vad jag ville ha i en presentation. Jag fick lite gåshud, jag blev lite så här taggad på hela grejen, och jag tyckte att, ja, men därför tycker jag att det var 5+.
Ja, det, så jag har babblat färdigt om det. Nu går vi vidare med våra liv. På onsdag är det ett deadline day. Du kommer finnas med i sändningen. Vi drar igång. Vid 6-tiden börjar tv-sändningen, men liven kör ju under hela dagen. Det kommer komma tv-klipp för det, så vi kommer spela in en podd på morgonen där också som ni kommer hinna lyssna på. Så att det går att leva deadline day från tidig morgon till sent på natten.
Härligt.
Hos oss på Sportbladet. Jag ser fram emot onsdag, det ska bli kul. Jag tror det kommer hända grejer också. Fan, vi har ju Giroud kvar och Aubameyang ska in. Och
Laporte.
Ja, Laporte. Ja, och det kommer säkert dyka upp något annat också.
Ja, man hoppas ju. Man vill ju att Chelsea liksom ska gå bet på Giroud också, så att de ska, så liksom alla anfallare över 1,90 blir högaktuella för Chelsea på deadline day. Det hade varit otroligt spännande. De har någon sån här Gröna Lund-grej liksom. Du måste vara så här lång för att komma igenom liksom. Något sånt vill jag ju ha.
Ja, precis. Giroud Rondon.
Exakt.
Som är jag kvar. No eggs, no honey. Let me get clear.